Så kan vi lära oss hela livet.
Ja, det behöver vi tydligen göra. Och enligt World Economic Forum så kommer en fjärdedel av alla jobb att förändras inom bara 5 år.
Inte så konstigt kanske, för världen förändras ju hela tiden. Och ja, tekniken förändras, det pratar vi mycket om. Men ibland kan man känna när man är ute där och jobbar att man behöver hänga med.
Ja, man skulle gärna vilja vara lite framkant också kan jag känna ibland. Och vi behöver lära nytt och det är också väldigt kul att göra det. Och det kan vi ofta göra på ett väldigt effektivt och bra sätt i vardagen. Och hur det kan gå till, det ska vi prata om idag. Och det gör vi i Health for Wealth, där vi i över 8 år har poddat om hälsa på jobbet, eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och så trygga ledare som har tid att leda.
Och i podden tar vi ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet, det hör ni. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
Och jag är Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, för dig som jobbar med HR och alla medarbetare såklart. Ann-Sofie, tycker du att friskvårdsbidrag är hälsa på jobbet?
Om man använder det och använder det till någonting som får en att må bra. Kan det vara det, men annars, ja.
Lite mitt emellan alltså. Och tror du att man får igång välbefinnande och energi hos medarbetarna om man låter alla anmäla sig till ett lopp?
Nej. I stunden, om man är med, kan det vara fantastiskt. Men snacka om tomteblås. Några blir glada och några andra, framförallt om man blir tvingad, blir nog inte så glada.
Nej, exakt. Och företagsvärlden är tyvärr full av lösryckta hälsoaktiviteter som inte leder någonstans.
Nej, precis. För den bästa hälsan, det är den som blir av i vardagen, dag ut och dag in och på dina unika villkor.
Japp.
Och det här, det vet vår samarbetspartner Twitch Health. Och därför så jobbar de strategiskt med fokus på förankring och långsiktighet med att aktivera sina företagskunder för hälsa som blir av i vardagen.
Och du kan läsa mer på twitchhealth.se. Vi länkar där du lyssnar just nu.
Idag, som vi har teasat om här då, så ska vi prata om lärande. Boel, har du, det är fredag idag, har du lärt dig den här veckan?
Ja, massor. Precis. Nej men, jag lär mig hela tiden. Jag tycker livet går ut mycket på det och jag har också kommit fram till att lära mig nya saker och att också förmedla det jag lär mig är en viktig del i min nordstjärna när det gäller, ja men, arbetslivet kanske framför allt, men ja, men jag älskar att lära mig nytt. Det får räcka så länge. Hur lär du dig, Ann-Sofie, saker? Vad har du lärt dig den här veckan?
Ja, jag tror att jag behöver reflektera lite i eftermiddag, för jag tror att det finns väldigt mycket lärande som flyter runt in i mitt huvud och utanför huvudet för den delen, som jag skulle vilja tanka ner till insikter. Jag vill bara plocka upp att jag tyckte det var så fint det du sa, att dela med sig av lärande, för att gör man det på ett snyggt sätt så är det extremt bjussigt, liksom. Så att, ja, vi pratar ju om att lärande är viktigt, det har ni noterat redan, viktigt i alla organisationer och det är väldigt, ska jag säga, lite inne också att vilja vara en lärande organisation. Men det är ingenting man snyter i näsan hur som helst, men det har viktiga fördelar. Förutom att det förstås går bättre när vi lär oss rätt saker, omsätter det i handling, så är det väldigt utvecklande att lära sig. Och många har faktiskt det som en liksom värdering och drivkraft, att jag behöver lära och utvecklas. Och sen så är det ju också så att när vi lär tillsammans så är det också ett sätt att faktiskt umgås och komma nära varandra. Och det känns väldigt kul att vi idag har med oss Andreas Wallo som är biträdande professor vid institutionen för beteendevetenskap och just lärande på Linköpings universitet. Välkommen.
Tack så mycket.
Roligt att ha dig här. Du får gärna fylla på vårt intro här, vad vi sa. Vad är det som flyger i luften just nu? Är det bara vi som inbillar oss att lärande har blivit extra liksom på tapeten? Eller vad säger du?
Nej, jag kan nog hålla med om det. Och jag tycker det är väldigt roligt som har hållit på med lärande i 20 år då, och forskat om arbetsplatslärande framför allt. Alltså vuxna som lär i sina organisationer. Och jag upplever att det har blivit mer och mer uppmärksammat i den politiska debatten. Jag tycker man pratar mer om livslångt lärande där. Man skapar stödstruktur ekonomiskt för att kunna utbilda sig i äldre år. Så att det driver på det här. Men sen framförallt skulle jag säga att det är på grund av att många organisationer står inför kompetensbrister av olika slag. Man har svårt att externrekrytera kompetenser som krävs då för att klara den digitala omställningen, för att klara den gröna omställningen, och det finns en rad olika faktorer som driver organisationerna framåt i ett tempo som de inte liksom hinner med riktigt. Och då är det svårt att hitta de här personerna externt. De finns inte hur många som helst som är färdiga att bara rekrytera in lite smidigt sådär, utan istället måste man titta internt på medarbetare som man har och hur man kanske kan jobba med att utveckla och delvis omställa deras kunskaper och färdigheter då. Då blir ju lärandet jätteviktigt. Då är det ju där man måste börja jobba och titta på formellt lärande, alltså kurser, utbildningar, men också det dagliga informella.
In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Som sker egentligen hela tiden.
Ja, och hur skulle du säga om du tar temperaturen på både näringsliv och myndigheter, alltså alla verksamheter där vi håller på att tröska på och jobba där ute. Hur går det då med vårt lärande om vi har identifierat att det här är viktigt, prioriterat? Lyckas man? Eller hur många går på nitar?
Ja, det är ju en svår fråga att svara på utan att ha egentligen studerat det. Så där skulle man ju kanske behöva, det är en empirisk fråga som vi forskare säger. Det skulle man behöva titta in i lite noggrannare, lite bredare då för att kunna uttala sig om hur det ser ut generellt. Utan det jag ser i de studier som vi gör så jobbar man ganska mycket med de här frågorna. Men på lite olika sätt och på lite olika nivåer. Så det är ju kanske inte alla organisationer som har en syn på lärande som genomsyrar hela organisationen ända uppifrån och ner och nerifrån och upp. Då, utan det kan vara lite olika disparata försök på olika avdelningar. Och det kan ju försvåra det här organisatoriska lärandet då, att man lyckas skala upp och sprida de goda exemplen.
Men hur kan man göra då om man säger centralt att ledningen säger och uttrycker att vi behöver lära oss hela tiden, och ett tydligt behov som du nämnde, Andreas, är då att vi behöver lära våra egna att fylla de gap vi har för att vi hittar inte folk där ute. Och det kan ju också vara ett sätt att få folk att trivas och stanna kvar, för att många tycker i alla fall det är kul att lära sig. Men vad är det man behöver göra då? För att förr tror jag att vi kanske snarare skickades på en kurs och sen var det klart. Men nu behöver vi göra annorlunda. Så hur gör man?
Ja, nej men kurser och mer så att säga formella utbildningsinsatser behövs ju fortsättningsvis också då. Men man kan ju inte ha för stor tilltro till dem. För det vi ser är att det i regel är ganska svårt att sprida kunskapen som man lär sig på en kurs. Det kan vara svårt bara att använda den när man kommer tillbaka, och det är ännu svårare att på något sätt få en rejäl spridning på det där. Så att det måste kompletteras med det dagliga arbetet. Men om man börjar ända högst upp i en organisation, så är det precis som du säger, det är viktigt att man säger det där. Man måste uttrycka det. Att i den här organisationen så är det väldigt viktigt. Vi slår vakt om lärandet på olika sätt. Och sända den signalen då. Sen är det ju att egentligen resurssätta de här olika aktiviteterna som man kan göra. Så att man inte bara säger det och sen lämnar över det till chefer och slumpen. Medarbetare. Nej, exakt. Och så får det hända om det händer. Utan det måste finnas resurser för det. Och det måste också så att säga genomsyra handlingarna från högsta ledningen då. Så att inte ledningen går in och trycker ner taket för kreativitet och innovation och utvecklingslust, utan det måste finnas möjligheter att få prova, testa, experimentera. För det vet vi är viktiga liksom byggstenar då för det här mer utvecklingsriktade lärandet. Så att det är väl att inte bara stå på ett möte och säga det där, utan det måste finnas i högsta ledningens agerande och prioriteringar då. Men sen skulle jag ändå säga att det mesta lärandet sker ju på individnivå och gruppnivå när man pratar team då. Så där är det ju någonting som man måste få hända också från medarbetarperspektivet. Det går ju inte att som ledning säga att nu ska ni lära er beordrat lärande. Tror jag inte riktigt på, utan man måste låta medarbetarna egentligen ha ett starkt medarbetarskap i sitt lärande, eller ett vara väldigt aktiva i det där. Och så behövs det ett nära ledarskap då på första linjens mellanchefsnivå som stöttar och jobbar med de här medarbetarna på olika sätt.
Det här låter ju, jag tror att det är jättesvårt för någon att hitta mot. Ibland kan man ofta hitta motargument och bara nej, men det där är inte för oss, eller det där är inte relevant. Men jag tror att det är jättesvårt att sätta mot, alltså det du säger nu. Och så, men vad brukar hindren, väldigt stor liksom fråga, så, men vad är liksom hindren för att få det här liksom från ledningen och så, vart går man bet? Förstår för det första alla hur viktigt det här är, eller sitter vi tre här och tänker det här fattar ju alla, eller var brister i att få det här? För det låter ju så, det är klart vi ska göra så här.
Jättebra fråga faktiskt. Jag skulle säga att det finns säkert flera brister, men tempot i dagens organisationer kan ju vara en försvårande faktor. Att det går, i alla fall upplever vi det som att det går väldigt mycket fortare idag. Och vi ska hinna mer. Det är ganska pressat sett till effektivitet, produktivitet, lönsamhet. Inte bara i privat verksamhet utan också i det offentliga har liksom dragits med i den här rulliansen. Och det går väldigt fort. Och det är klart, när någonting går fort så är det svårt att motivera då att nu ska vi ta tid att reflektera och ställa frågan, har du lärt dig något idag och sådär då.
Precis.
Då är det kanske lätt att den prioriteras bort, så tempot i sig är ju en försvårande faktor. Sen ska jag säga att det finns ofta, jag vet inte vad man ska kalla det, men någon slags barriär mellan individ och grupp och kontra att få spridning på organisationsnivå då. För det är ganska lätt hänt att individen lär sig och hittar smarta lösningar. Men sen fastnar inte det någonstans. Och det blir inte synligt. Och det blir inte spridbart. Och vilket gör att när individen slutar så kommer man ju behöva uppfinna det där hjulet igen då, nästa gång problemet kommer. För de här problemen kommer ju ofta i cykler.
Ja.
Så att det har vi ju sett i några studier där vi har varit ute och skuggat chefer, medarbetare. Och det kan dyka upp problem med en komponent som är trasig. Och där man börjar nysta i det där och ser att hade inte vi det här problemet, exakt det här problemet för några år sedan? Jo, det hade vi. Jaha, vem var involverad i det? Ja, det var ju de som nu sitter någon annanstans eller kanske har bytt företag till och med. Okej, skrev de ner det de gjorde? Ja, det var nog ganska knapphändigt dokumenterat. Det blev någon ny rutin kring inköp där man köpte nya komponenter som funkade ett tag. Men på något sätt så följde det tillbaka på grund av att det var väl priset som styrde just det fallet. Så det, ja, man ska prata om minne då i en organisation, ja. Eller att man kan prata om det som knowledge management på engelska, så att man bygger system där det här på något sätt dokumenteras, finns kvar, ja. Och lever kvar. Det är nog ändå en utmaning för många organisationer. Man, i vissa fall har man systemen, men de används inte. Man tycker, nej. De är lite knöliga, de tar tid de också att hålla på och anteckna och dokumentera, och man upplever redan nu att det är så mycket administration och det bara växer. Så att även om den administrationen skulle kunna främja lärandet som gör att man kan jobba smartare nästa gång, så är det en tröskel man måste över som är ganska mentalt jobbig, tror jag.
Men jag tänker också att om man sitter som individ, det är inte ovanligt att man blir expert på någonting. Det kan vara en mjukvara, och så ansvarar man för att få det att rulla i organisationen, och så slutar man, och med lite tur då så har man haft en genomgång, berättat för några kollegor om det här, och man har skrivit ett dokument ändå. Mm. Men är inte nyckeln ändå att man inte är den ensamma som faktiskt använder kunskapen, utan att man får andra att använda den, för att ja, det är ju först då vi lär oss. Det räcker ju inte med ett dokument någonstans.
Ja, nej, jag håller helt med där. Och tittar man på kompetensförsörjning då som en process. Vi brukar säga det är in, det är i och det är ut ur en organisation. Så utdelen är ju ganska eftersatt många gånger. När någon slutar och lämnar på grund av gå i pension eller nytt jobb. Eller vad det nu kan vara då. Det här exit interviews som man ska göra då. Ja, men det blir ju kanske inte riktigt fokus på lärandet där, och det kommer lite för sent. Egentligen skulle man ha börjat bygga redan tidigt, särskilt när det gäller kända avgångar, som att ja, men om 2 år så går den här personen i pension. Då måste vi, som du säger, bygga upp en grupp runt personen, om den nu sitter på någon nyckelkompetens då, så att man ja, tankar av, eller i brist på bättre ord, liksom överför det där då. Successivt och inte bara står inför det. På måndag kommer inte Kalle in till jobbet för han är ute på båten. Mm. Då kan det ju bli jobbigt. Och det här, man kan skoja om det, men det händer ju hela tiden. Mm. Det här är ändå lite förbluffande att man är så dålig. Eller man är inte liksom medveten om vikten av att jobba med utflödet.
Men det där är väl kopplat till effektivitetshetsen, att i det korta perspektivet så, ja, det här tar ju tid från annat.
Mm. Ja, visst. Ja. Så att det är väl det där, man måste liksom göra det självklart på ett sätt. Man kan ju dra en parallell till det här med, ska man orka gå till gymmet eller inte? Ja, men har man valet, ska jag träna eller ska jag inte träna? Det är klart att det kan finnas annat som gör att jag prioriterar bort det. Men om man kommit till en nivå där det är självklart att jag tränar. Ungefär som att jag borstar tänderna. Det är liksom inget jag behöver ifrågasätta eller fundera över. Utan det är snarare bara när jag gör det. Och vilken form och lite sådana saker. Men att det blir av. Har man liksom fått in det beteendet. Då tror jag att det är mycket vunnit. Men sen tar det ju lång tid att ändra beteenden för individer. Det vet vi från psykologisk forskning. Att det tar ju många dagars ihärdigt tränande över lång tid då, för att det ska sätta sig.
Jag tänker, när jag lyssnar på dig, så tänker jag på att det behöver vara, jag tänker också säga i en exit-intervju, what's in it for me, att så här tanka av, jag lämnar det kanske på jättegoda termer och vi är jättekeniska med varandra, men att här ska jag liksom tanka av hela allt jag kan, det är inte så liksom belönande just där, hur gör vi det? Vi behöver på något sätt skapa belöning, och jag tänker att det kan vara en inneboende liksom belöning att känna att jag lär mig och delar med mig, absolut. Men som du har varit inne på, vi har ett enormt tempo. Det kräver någon typ, ofta liksom dokumentation. Det tar tid ifrån att prestera i stunden, även om det på sikt gör att alla presterar bättre. Så hur finns det något sätt att jobba med att skapa, att liksom belöna för lärande till individ eller grupp?
Inte vad jag har sett när det kommer till liksom utflödet. Det är en ganska intressant tanke. Det kanske är så att det går att jobba med monetära belöningar eller andra typer av förmåner. Kanske inte sista dagen på jobbet, men under en slutperiod. Jag har inte hört talas om det. Däremot så kan det ju finnas kopplat till så att säga, inom liksom snurran där i organisationen, om man pratar kompetensförsörjning, för där pågår det ju ett lärande hela tiden, och där jobbar man ju och försöker ofta koppla lärande till olika typer av belöningar i och med att vi följs upp och det är lönesamtal och det är andra typer av förmåner. Och det är klart att sitter man i ett medarbetarsamtal och man har en medarbetare som är väldigt framåt och vill lära sig nytt, det kommer ju att synas i liksom lönespesen. Så tänker nog många chefer då. Så att där ska jag säga, där är det nog mer naturligt. Men så fort någon säger att, signalerar att nu ska jag lämna, då tror jag att incitamentet för organisationen minskar att belöna den personen också. Så att det blir ett moment 22 där. Egentligen kanske man skulle behöva göra det mer då. Men då är det som att den ska vi inte satsa på, för den ska iväg här nu.
Men jag tänker att vi kan hålla oss till när vi stannar kvar på jobbet ändå.
Ja, för jag tänker det var det jag tänkte just. Precis. Mm. Ja.
När man är på väg ut är en sak, men då är det ändå lite sent på något sätt. Om vi vill få lärandet att spridas, man kan ju börja där, att det är jättebra att uppmuntra människor att lära sig. Men att du pratade om första linjens chefer, Andreas, de som verkligen är nära medarbetarna. Att man borde ju då kanske inte bara på ett medarbetarsamtal en gång om året, utan löpande kanske i grupp ha avstämningar. Men vad har du lärt dig och vad har du lärt dig? Att man delar med sig och i de delande situationerna kanske också hittar sina kompisar så att man kan löpande sprida i en lite större grupp. För då blir också organisationen mindre sårbar.
Ja, exakt. Nej, men jag har en idé som jag har burit med mig och pratat om i lite olika sammanhang. Och det är det här med gruppbaserade utvecklingssamtal.
Mm.
Att vi tenderar att tänka utvecklingssamtal, medarbetarsamtal eller vad vi nu väljer att kalla det, som en fråga mellan chef och individ. Och jag säger inte att det är inte viktigt, för det är det. Det behöver man få så att man så att säga, har den chansen att sitta ner på tu man hand. Men man kunde ju ta metodiken och testa köra den på ett team och se, ja, men om vi som team ska utveckla oss, då kanske inte alla behöver gå alla kurser eller jobba med att utveckla alla saker, utan där kan man ju specialisera sig lite och också skapa ägarskap för den frågan genom att teamet blir involverade, att faktiskt tycka till att ja, men vi skulle behöva stärka oss när det gäller AI eller någon ny lag, någon förordning eller någon arbetspraktik så där, som man känner att man behöver, ja, uppgradera sig lite. Så att det tror jag skulle kunna vara en sån här aktivitet där chefen skapar förutsättningar genom att sätta det där på en dagordning. Nu ska vi ska göra det här och det finns en metod för det. Men sen måste det ju också komma igång så att medarbetarna driver det där själva. Då. Men det kan väl vara en sån där konkret ledaraktivitet, kan jag tänka mig.
Mm. Jag tänker också att när någon efterfrågar resultatet av det man lär sig, så blir det ju, ja, det blir lite lättare att se till att man faktiskt gör det man har sagt att man ska göra. Jag tänker att jag kanske lär mig för att jag behöver den här kunskapen i mitt dagliga jobb. Då är motivationen hög från början. Men om jag dessutom får, ja, ett månatligt tillfälle eller vad det skulle kunna vara att berätta om det här för mina kollegor och kanske också märker att några är extra intresserade. Och att jag kan stötta dem i det. Alltså, så där ser jag på något sätt att man kan hålla det vid liv. Och se till att kunskapen kommer ut. Men jag ser fortfarande den stora tröskeln som att allt lärande innebär ju att när man lär sig och sen använder det nya, så backar man ju lite. Man blir lite långsammare.
Mm.
Alltså, vi tänker ju lätt att vi ska hälla den nya kunskapen ner i organisationen. Och så ska vi växla upp på en gång och bli snabbare, bättre. Men först måste vi ju backa, tänka, testa. Hur ser organisationer på det där, Andreas? Fattar man det?
Ja, vissa fattar ju det. Sen kan det nog finnas en viss otålighet ändå som infinner sig. Men medan andra har noll förståelse för just det du säger då, att låta lärandet ta tid att sätta sig. Så det är nog väldigt olika, men jag skulle säga att vi brukar ofta skilja på två olika typer av lärande. Å ena sidan har vi det anpassningsinriktade lärandet, och det är egentligen att förfina det man redan kan, och det pågår ju hela tiden, och där kan man ibland behöva lite externt tillskott, men oftast så sköter det sig genom att man jobbar och blir bättre och bättre och bättre så. Och det lärandet är ju väldigt viktigt för kontinuiteten, stabiliteten och så vidare. Men då behöver man ju fylla på med något nytt. Då kallar vi det utvecklingsinriktat lärande. Och det är nog det som kännetecknas av det du säger. Att det tar tid. Det kanske liksom uppstår någonstans. Men det måste tas om hand. Det måste få liksom sätta sig och gro ett tag innan det liksom kan börja ja, i nästa del, de biter varandra i svansen, de där två begreppen lite grann då. Det utvecklingsinriktade blir ju så småningom anpassningsinriktat. Så att det är väl ändå en utmaning att hitta utrymme för det, att hitta aktiviteter och också ett ledarbeteende och medarbetarbeteende som främjar det där. Så någon slags ledarroll. Jag brukar prata om lärandeorienterat ledarskap på svenska då. Learning oriented på engelska, men det, jag vet inte, svenska inte riktigt, jag har inte riktigt landat, jag tycker inte det låter bra, men att chefen förstår att det ingår i chefsuppdraget att främja lärande och att man ser det som en viktig uppgift. Jag tycker nog att jag ser att det är vanligare idag än vad det var kanske för 20 år sedan när jag började som doktorand. Då var det nog lite så här, några som inte alls tyckte att det var på deras bord att hjälpa medarbetarna att lära. De hade liksom inte några ord för det knappt. Men idag tycker jag att det är lite mer självklart då. Men man kämpar lite med huret.
Ja.
Hur man ska göra det.
Och hur gör man? För jag tänker, det ena är ju att så här, ja men gud Andreas, är du intresserad? Då skickar jag dig på kurs och sen följer jag upp. Vad har du lärt dig liksom? Men det här att det finns ju sån otrolig potential. Framförallt i det här liksom att, ja men till exempel att vi har börjat använda någon typ av AI-verktyg och att du testade, nej det där gick inte alls, men jag promptade sådär, och tänk att dela det med teamet, att det liksom, vilket snabbt och potentiellt fantastiskt liksom lärande som inte är jobbigt att vare sig ta till sig, men det är ändå svårt för att det går så fort och vi måste ha forum för det. Så att, vad är nycklar i ett, vad kallade vi det för på svenska nu då? Lärandeorienterat ledarskap, vad, i vardagen liksom.
Mm. Ja, vi brukar skilja då på hur man gör det och vad man gör. Alltså vadet är aktiviteterna och huret är mer beteendena. Så om vi börjar med vadet, så ska jag säga det här med att skicka på kurs då. Om man tar det som jag ser det, toppen på pyramiden. Det är kanske en 10% av lärandet som kommer därifrån, mellan tummen och pekfingret. Och det gör ju att det kanske inte är där man ska ha allra mest uppmärksamhet då. Det behövs, men det är inte liksom det centrala lärandet. Och svårigheten med den typen av insatser, det är ju att det kanske snarare blir någon slags belöning. Man får åka på kurs. Men det finns sällan ett tydligt definierat behov från organisationen. Alltså jag tycker många gånger att man börjar i fel ände. Först så borde man titta, vad är det organisationen ska göra? Är det en förändring på gång? Vad är det vi behöver för kunskaper och färdigheter hos våra medarbetare? Och så går man bakåt tills man kommer till att, ja okej, de behöver en kurs. Och så väljer man den kursen. Men så gör man inte idag, utan man har upphandlade leverantörer. Och man har en vana av att skicka cheferna på en viss typ av ledarutbildning. Och det där bara traderas. Och så då gör man om upphandlingen. Men det kan vara ganska många år då man egentligen inte reflekterar så mycket över vad ska de ha den här nya kunskapen till. Och då blir det ju inte så lätt för ledarna att komma tillbaka alldeles uppfylld av nya kunskaper och så här, ny självkänsla, men det finns inte så mycket möjlighet att pröva det nya, för jobbet är samma. Det har inte hänt någonting där, och det kanske inte ens efterfrågas. Och det gäller ju inte bara ledare, det gäller ju alla medarbetare. Så att man måste bygga in så att det blir en pullfaktor för lärandet.
Men kan vi ta ett exempel där, att om jag som chef blir skickad på en ledarskapskurs, så behöver det vara kopplat till ett behov, som du säger. Och där skulle vi kunna ta det här med lärande som ett exempel. Säg att det fanns en kurs om, ja, jag tycker man skulle kunna säga läroinriktat ledarskap kanske. Så blir det inte dubbel O som möts där i läroorienterat. Ja, men att man identifierar lärande är viktigt. Vi behöver se till att våra chefer har verktyg för att driva igenom det här i organisationen. Okej, och då behöver man ju också ha diskuterat vad är det vi ska lära oss. Så att när jag är på kursen så kan jag liksom testa praktiska exempel och fråga läraren. Ja, vi behöver ju lära oss den här, vi behöver lära oss använda våra maskiner bättre. Eller vi behöver lära oss använda AI mer, eller vi behöver prata mer med varandra. Alltså, så att det blir mer praktiskt redan på utbildningen kanske, eller vad säger du?
Ja, jag håller helt med. Ja, men det tror jag är en nyckel, att man jobbar med den typen av utbildning som faktiskt kopplar an till problemen som man har i sin organisation. Sen kan det ibland finnas goda skäl för att man också så att säga, får separera sig från sin organisation för att kunna få, så att säga, ja, men lite tid för reflektion och en paus från det dagliga arbetet. Men många gånger om man vill få effekten lite snabbt, då är det ju bra att faktiskt bygga in att kursen då, det formella lärandet på något sätt ändå kopplar an till riktiga problem. Och att man också har en tanke om hur man mäter om det här sker sen. Mm. Men mäter så citationstecken görs inte så bra i podcast liksom, världen här. Men man kanske inte kan mäta med siffror och säga att ja, men vi ser det här i våra nyckeltal. Att det här har gett effekter. Men man bör i alla fall ha en tanke om hur man ska följa upp och utvärdera effekterna. Så gott det nu går då. Det vet vi ju notoriskt svårt när det gäller all pedagogisk verksamhet och all utbildning. Det är jättesvårt då att på något sätt veta vad var det som orsakade vad då. Men det betyder ju inte att man bara ska sträcka upp händerna och säga nej, men vi gör det inte. Utan jag tror man behöver som ledning när man har identifierat sin riktning och gjort den här hemläxan och landat i att det finns ett lärbehov och det finns en viss grupp som behöver gå en viss utbildning, att man ändå tänker när de kommer tillbaka, vad händer då? För lärandet är ju inte bara klart efter kursens 10 veckor.
Ja, det är väl då det börjar.
Det är då det börjar, ja. Och då måste man ju titta på, okej, vad händer nu då? Vad är det för, måste vi göra vissa förändringar i organisationsstrukturen som möjliggör att man ska kunna leda för lärande då, om vi tar det exemplet? Eller måste det till mer resurser eller något sånt där?
Men jag menar, är inte en ganska konkret sak att få ut det här med lärande i organisationen och säga till medarbetarna att du har till exempel 10% av din arbetstid, eller att man säger en halv dag i veckan eller 2 timmar i veckan avsatt för lärande, och så kommer man överens tillsammans med sin chef eller sitt team vad det är man ska lära sig på den tiden. Och sen att man kanske en gång per kvartal delar med sig. Jag tänker att då finns det en plan, man har rätt att ta tiden till det, och det finns också en förväntan att man delar med sig. Jag menar, det är något, ja, det kanske inte hamnar i vardagen på det sättet, men det börjar ju snurra.
Jag tycker det låter som ett alldeles utmärkt tillvägagångssätt att testa det. Och se det då, okej, då provar vi det. Och sen får man utvärdera, följde väl ut? Tyckte vi att det var bra eller behöver vi skruva på det? Och man kan ju säga att egentligen görs ju det där inom ramen för det man kallar ständig förbättring. Alltså förbättringsarbete. Mm. Det jobbar man ju särskilt mycket i industrin då. Där man har förbättringsgrupper av medarbetare som jobbar med att på något sätt utveckla verksamheten. Och det kan vara stort och det kan vara smått då. Men då avsätter man ju tid för det där, och det finns så att säga en agenda som man skapar och man följer upp och ser vad resulterar det i, kommer det nya förslag, gör vi förbättring och så vidare. Det finns ju ofta en slags struktur, och då kan man ju kalla det för ständig förbättring och lärande, för det är det som sker då, tänker jag, i de där mötena. Jag har observerat några sådana. Det är ju jättemycket tillfälle för lärande. Man delar med sig, man spånar tillsammans, man är ganska kreativa många gånger. Och så måste man prioritera, men vad av allt det här kan vi faktiskt göra nu då? Eller vad ska vi gå vidare med? Så att försöka överföra den metodiken, den finns redan. Och kalla det för liksom någon slags reflektions- eller ständigt lärande då.
Och då blir det väl ledarens uppgift att hjälpa gruppen eller individen att prioritera. Att, ja, men vad av det här tar vi sen med oss i den konkreta vardagen?
Ja, men det tror jag. Om man tar ledaren och man pratar istället om de här beteendena, så har vi sett att ett viktigt beteende är ju att vara en förebild. Och då gäller det ju att man visar upp och kommunicerar att det här är viktigt, och att ledaren själv också går i bräschen och visar att ja, men jag satsar minsann på min egen kompetensutveckling också då.
Mm.
Så att det inte bara blir något man står och säger på arbetsplatsträffen och sen så ser man att chefen jobbar jättemycket men har inte tid för den här reflektionen. Håller på att bränna ut sig. Liksom. Det sänder ju mixade signaler. Och det blir ju så att medarbetarna får ju lite svårt själva då att prioritera. Så att vara en förebild är ett viktigt beteende. Sen kan chefen också vara en god egentligen pedagog. Alltså en utbildare. Det har vi sett väldigt ofta. Särskilt i verksamheter där chefen kanske har jobbat ute i kapillärerna en gång i tiden. Och så att säga blivit befordrad. Där man har väldigt mycket kunskap om tjänsten, varan, produkten. Arbetssätten, då kan ju läraren bli en instruktör, eller man kan vara en god pedagog genom att ställa rätt frågor för att skapa reflektion då. Så det är ju den andra rollen vi har sett. Sen ska jag säga att vara en supporter till medarbetarna, att coacha då, eller peppa, stötta, uppmuntra, otroligt viktigt. Det kanske är det viktigaste, eller i alla fall det vanligaste förekommande beteendet när vi tittar på vi har gjort litteraturöversikter och tittat på jättemånga studier. Så att det där kommer alltid tillbaka. För att många medarbetare är lite kanske nervösa, testa nytt, man vet vad man har men inte vad man får, så att man behöver en klapp på axeln, man behöver uppmuntran för att våga ta det där klivet. Så den är viktig. Och sen sista rollen då, den är ju kanske lite mer, jag ska inte säga ovanlig, den är ganska vanlig, men det är inte det man förknippar med ledarskap idag, och den kallar vi att man konfronterar. Den är lite skarpare kan man säga, den här rollen. Men det betyder att ibland måste ledaren faktiskt säga till medarbetare att nu förväntar vi oss som organisation att du gör det här. Nu behöver du utveckla dina kompetenser. Det du kan idag kommer inte att räcka imorgon. Och då behöver vi att du bygger på det på något sätt. Och det kan behövas därför att ganska många av dem, ja, de tycker det är kul med lärarna, men det kanske inte är någonting de prioriterar jättemycket. Och ibland när det erbjuds möjlighet så sträcker de inte upp handen. Och då kan de behöva en tydlighet, ett kravställande egentligen från chefen. Och det där ledarskapet har ju fått lite dåligt rykte. Man pratar om det som pekar med hela handen och ni vet, autokratiskt sådär. Att det, i alla fall i modern ledarskapslitteratur så tycker man ju inte att det där är speciellt bra. Utan då ska man ju vara mer visionär och kreativ och rolig som chef. Men jag tycker att det där har sin plats i verktygslådan hos alla chefer. För att det behövs. Tydligheten behövs, kravställandet behövs. Särskilt ur ett organisationsperspektiv. Så att inte vissa drar sig undan.
Det är ett väldigt omtänksamt sätt att lägga fram att jag ser att du behöver den här kompetensen framåt, för vi behöver den. Och sen kan man ju flytta över till ett mer liksom modernt ledarskap. Och hur ser du själv att du skulle kunna ta till dig den här kunskapen på bästa sätt? Så att det är jättebra medskick här till, tänker jag, lite som en liksom lärarverktygslåda till våra ledare som lyssnar. Så jag tänker, om man tänker avslutningsvis, som individ tänker att jag vill ta ett lite större ansvar för mitt dagliga lärande, och vad är liksom ett verktyg till den verktygslådan som våra medarbetarlyssnare liksom kan ta till sig, att hur kan jag på ett sätt komma igång med mer lärande i vardagen?
Ja, jag skulle ju säga att det finns en bra startpunkt då. Det är ju ett medarbetarsamtal där man faktiskt lyfter upp det intresset och behovet så att man är på chefens radar. För då vet ju chefen som kanske ser verksamheten lite bredare att här borta, kanske på en annan avdelning dök det upp någonting. Nu har jag en medarbetare som är sugen på att testa något nytt. Då kanske det går att låna ut det under en period. Så att signalera det där och själv komma med förslag också såklart. Jag skulle vilja gå det här och det här, eller jag skulle vilja ha en mentor. Eller jag skulle vilja vara intresserad att vara mentor. Alltså att man på något sätt inventerar sina behov och sina nuvarande färdigheter och funderar, men hur skulle jag kunna bidra och vad är det jag behöver för att kunna komma vidare då? Så att det är väl hemläxan för individen att göra det, och det kan man med fördel tror jag också göra i en grupp. Jag tycker att man behöver inte sitta och tjuvhålla på sina kompetenser.
Ja, verkligen inte.
Jag kan störas ibland, för jag tycker vi har liksom byggt ett lönesystem, belöningssystem som ändå främjar individens utveckling väldigt mycket. Men det är klart att när man då konkurrerar om en pott pengar, då blir man ju kanske inte så benägen att dela med sig av sina kunskaper till kollegan, till grannen då. För då kanske jag får sämre i slutändan. Så att vi har ju skapat lite strukturer som egentligen också ligger och hindrar, apropå vad vi pratade om inledningsvis där, att belöningsstrukturerna kanske måste vara lite kollektiva också.
Ja, verkligen. Och jag tänker tillbaka till den här loopen att vi lär oss nytt och vi delar med oss. Det är ju så det faktiskt händer i organisationen. Jag tänker det är väldigt olyckligt om det jag kan och min expertis blir bara en arena för att befästa min makt. Och då skulle jag ju säga att du är ju mycket mer mäktig, om det är nu kanske lite konstigt ord, men du är mycket mer inflytelserik, och jag tänker möjligheten att stärka din position om man nu är intresserad av inflytande och bli sedd. Om du kan visa att du kan ge någonting i organisationen, bidra med något viktigt. Ja, det där var ju ett påstående snarare än en fråga, och då använde jag den korta tystnad som uppstod till att säga att jag har lärt mig en massa av den här diskussionen, blivit påmind om lite saker jag skulle vilja göra oftare i mitt jobb, i min egen situation. Tack så mycket för det, Andreas.
Ja, stort tack. Det var jättekul att få vara med och prata om. Jag älskar att prata om sådana här frågor, så att det är ju, och jag lär mig också varje gång man får nya, man hör om nya exempel på aktiviteter, och man får liksom brottas lite med de här tankarna, så jag tycker det är jätte, väldigt hälsosamt för mig som forskare att få delta i sådana här samtal.
Ja, men underbart. Och en klok man.
Jag vill verkligen ropa ut till det här allra enklaste lärandet, att hitta frågor till sig själv och till varandra och svara på. Liksom, att har ni tänkt på, eller vad tänker, ja, alltså att det går liksom att börja där bara för att stimulera tankarna kring att vi ska vara i lärande. Sen har du så väl och bra beskrivit liksom den strukturen och det ledarskap som behöver finnas på plats i en organisation. Och att ta sig den här tiden, investera i den även när det är mycket, mycket att göra. Vad skulle du säga för klokt, Boel? Du sa en klok person.
Ja, jag tror det var Anna Tibelius Bodin som brukar säga att utan reflektion inget lärande. Så vi kan inte beställa lärandet och hälla det ner i organisationen som ett paket som landar och är klart. Utan vi behöver tänka tillsammans och på egen hand, och det är då vi lär oss. Ja, med det tackar vi dig igen, Andreas, Twitch Health. Och vi tackar Ayat Almansour på Hi-Hat Sounds för den här produktionen. Vi hoppas att ni vill diskutera med oss på LinkedIn där vi är aktiva. Kommentera gärna våra inlägg och ta hand om er. Så syns vi, gör vi kanske inte, men vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi. Må så gott. Hej då.
Hej.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.